ska tillbaka till ett ämne som jag varit inne på några gånger förut. Det är jag själv, monolog, för att läxa upp folk. Kroppen, hälsan, kosten, hur fixar man det där? Det har ju aldrig funnits så mycket information, det har aldrig funnits så många kanaler, det har aldrig funnits så många inspiratörer, det har aldrig funnits så många rådgivare, det har aldrig funnits så många gym, och aldrig har folk varit tjockare. Vi blir allt mer överviktiga, jag tror hälften av alla svenskar är överviktiga. Hur kommer det sig då att trots all den information lyckas vi inte med det här? Och det som är rätt intressant, som jag tycker är mest förvånande, det är att folk som har hög utbildning, avancerade jobb, akademiska, liksom en hög med studieskulder, de är nästan värst när det gäller det här med att inte kunna ta till sig information. Vad beror det på? Vad behöver du göra? Vad säger forskningen? Allt det där hade jag tänkt att gå igenom. Så får ni kommentera vad ni tycker och sådär. Och det här är från en lång idrottskarriär, massvis med forskning jag läst, och framförallt erfarenhet med PT-kunder. För jag har ändrat mig rätt ordentligt sedan jag började jobba. Jag har haft PT-kunder i liksom många, många år. Men på sistone har jag allt fler PT-kunder och kanske mer folk som har kämpar med vikt, som kommer från liksom en annan nivå än vad mina kanske tidigare PT-kunder har gjort. Som, ja, de kan inte göra en armhävning när de kommer till mig. Va? Och det har gjort att jag har fått, alltså jag har inte blivit lika kategorisk. Jag har inte bara blivit så här plus och minus. Liksom, du vet, skithålet ska vara större än mun. Liksom, en kakhålet. Utan jag tänkte gå igenom vad jag tror. Jag tror att en nyckel till det här är en grej jag ska komma in på. Men den håller jag naturligtvis lite hemlig, så ni sitter kvar. För att idag är det liksom sådär, vem som helst som har ett Instagram-konto är folk beredda att lyssna på. Och bara de har lite magrutiga, och inte ens det. Alltså, det som nästan kan säga allra mest förvånande, det är att folk som knappt kan göra en armhävning ger kostråd. Folk som alltså inte är speciellt vältränade. Jag ser många av de här influencer-tjejerna, de har ju för fan inte en jävla muskel på kroppen, och ändå ser de råd hur man ska bygga muskler. Och så är det något, alltså, rätt, alltså mycket av de här tjejgrejerna, förlåt, det finns killar som inte är så duktiga på det heller, men det är rätt mycket att man inte förstår hur man bygger muskulatur, hur man liksom pressar kroppen på rätt sätt för att bygga muskulatur. Det ska vi kanske gå in lite på också, men jag tror det absolut viktigaste här, varför folk är beredda att bli lurade, för det är så, folk är beredda att bli lurade. Jag tror att det handlar om egentligen en sak. För att i slutändan, det där har vi varit inne på, termodynamikens första lag, det vill säga en kalori är en kalori. En kalori kan inte magiskt försvinna, utan man sätter man i sig en kalori, så måste den antingen lagras eller liksom förbrukas eller användas då. Trots det, trots att man är liksom ren liksom fysik, så verkar det som att folk med rätt bra kunskaper på övriga områden i samhället inte riktigt lyckas ta till sig informationen. Eller de vill inte ta till sig informationen. Och jag tror att det handlar om en enda grej.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Ansvar. För att när det gäller det här, liksom att plus och minus och sådär, för att där, när det kommer till det, så handlar det om ett personligt ansvar. Och jag tror att i ett samhälle där det är liksom, alltså det är så jävla synd om alla människor. Det är klart att det är synd om människor som väger för mycket och sådär, men det är i viss mån självförvållat. Jag kommer komma in på det, att det finns andra andra komponenter här, så men det är i slutändan så att du har ätit den här kosten, du har ätit för mycket kalorier och det gör att du har gått upp i vikt. Och det där är liksom, återigen, det kommer till personligt ansvar, och det är något som vi så här, allt mer tycker mer illa om. Det är alltid någon annans fel. Vi ska ha lagar som förbjuder socker. Läsk ska liksom, det ska finnas skatt på det, och man ska liksom inte sälja grejer i butik och allt sånt där. Och det är liksom, det där med läsk till exempel och skatt på det. Det är ju inte så att den här läsken liksom kidnappar dig på liksom ICA, hotar dig med pistol hela vägen hem och sen tar liksom ett brottagrepp på dig och tvingar sig att du dricker all den här läsken. Utan det är ju faktiskt så att det är du som har druckit den. Men jag tror att den viktiga informationen som jag tror ni ska ta med er från det här avsnittet, och det som under de här åren jag har liksom fått en lite mer, alltså kunskapen har funnits där, men förståelsen för varför folk överäter. Det handlar om en väldigt, väldigt viktig sak som ingen, men få pratar om. Jag har ju jobbat med träning. Det är mycket av de här supermetoderna som, jag menar, jag har varit med så länge så att när jag började jobba med träning så var det så att man skulle äta bara fjärde timme, för att åt man inte bara fjärde timme så försvann ju typ musklerna. Så folk tajmade där, de gick upp på natten, en del människor åt, för att de här, ja men du vet, folk som alltid vill bli lurade. Till idag, nu när liksom magin är fasta, nu är ju fasta liksom, det ska lösa allt. Övervikten, det ska lösa, jag menar, liksom, och har man varit med, ni kanske inte har varit med liksom så länge, men om du tittar på hur det här sakta liksom förändrar sig liksom med åren, så var det LCHF som gjorde alla de här sakerna för ett år sedan, för rätt många år sedan, då har de hållit på med det, 10 år kanske. Men sen är det ju så att många av de här som liksom sysslar med de här quick fixen och de här magiska metoderna och du gör det här och kolhydrater är farligt och allt det där. Jag menar, efter några år så följer ju folk de här liksom råden, och så har man gjort det under ett tag, och vad händer? Inte ett jävla skit, eller det kanske händer något i början. Och det gör det om man följer en del av de här LCHF-råden. Och vet ni varför det händer? För man äter mindre kalorier. Det vill säga, återigen, man gör den här plus- och minus-grejen. Sen finns det en grej med protein som där de har en poäng. Det vill säga att man blir mer mätt med protein. Men fortfarande, du kan vänta på vinegum om du vill. Det handlar om, inget att rekommendera, jag har sagt förut. Men inget jag rekommenderar. Men det handlar om kaloriintaget. Och jag har ju hållit på länge nu. Jag skrev min första träningsbok. Det är faktiskt den mest sålda någonsin i svensk historia, tror jag. Den har hållit på 2008, har jag skrivit den. Vi har ju rea på dem faktiskt nu på Robertus.shop. De kostar 9 spänn faktiskt. Vi köpte ju upp hela lagret när jag köpte en prostituerad kvinna som ni omöjligt kan ha missat. Och då slutade det ju Adlibris att sälja det där, för att de tyckte att en del kanske tycker det är moraliskt fel, men man kan säga så här, de tog bort mina böcker men de har kvar Mein Kampf skriven av Adolf Hitler. Så på Robertus.shop så hittar ni 15 med Paolo, den mest sålda träningsboken någonsin, bra att ta med på semestern. Så dit ska ni om ni ska handla träningsbok till ett bra pris. Ska ni handla Mein Kampf så rekommenderar jag med värme Adlibris. Problemet är också på det här med information kring det här och forskning på det här med mat, att det är extremt komplicerat att forska just på mat. För att ett, det visar sig att när folk ska berätta då, de här studierna, när folk får berätta vad de har ätit, så ljuger folk nog helt enormt, va? Man har liksom och du tänk på det själva. Alltså ni brukar, alltså man rent så här, i rent självförsvar för sig själv. Så här, fan, jag äter jättebra här och jag går ändå sånt i nervikt. Skriver man inte ner vad man äter, kan jag lova er att ni kommer glömma bort kalorifällorna. Den där lilla chokladkakan, den där läsken när man tankar, den extra cappuccinon, det där är också en sån här kaloribomb man sätter i sig utan att tänka på det. Det kommer ni, liksom, det kommer ni missa att skriva. Och en annan sak som är problematisk med forskning, till exempel det här. Det visas ofta i studier, till exempel vegetarianer, de lever längre och allt sånt där. Men om man dubbelkollar de här studierna, så är det så att vegetarianer är rent generellt lite mer intresserade av sin kropp. Och de har ofta en del högre utbildning. Det vill säga att andra faktorer, som i andra undersökningar visar, att folk som äter mycket skräpmat, de dör naturligtvis tidigare, och folk som och faktiskt också som har lägre utbildning och så har inte lika lätt att sköta hälsan. Så jämför man den stora gruppen som inte är vegetarianer med vegetarianer, då lever vegetarianer längre. Men tar man bort då alla de här som äter för mycket skräpmat och folk som har ungefär samma utbildning som vegetarianerna, då lever folk som äter inte, som inte är vegetarianer, då lever de något liksom kortare eller något längre. Så att det problematiska med forskning på kosten, det är liksom det är svårt att veta vad som är vad. Det är svårt att veta exakt vad folk äter, för då måste man hålla dem inlåsta. De typerna av studier idag, alltså att ge folk fel mat och allt sånt där. Jag vet om man gjorde det i Sverige, det här när man provade med socker och det, när folk som var instängda på mentalinstitutioner som fick massa hål och allt sånt där. Så att de är rent etiskt, gjorde man ju sånt förr i tiden som man inte kan göra idag. I och för sig så skulle man kanske kunna forska på interner, men där vet jag inte varför man gör. Det finns säkert någon lag som säger att man inte får göra det där. Så att det problematiska med det här, det är att veta vad som är vad. Jag brukar säga så här, forskning kan visa att du blir röd på huden om du äter glass. För så är det. Men tittar man på då var, liksom, när man, om man gör bara en undersökning och tittar så här, när äter man glass? Ja, det är under sommarmånaderna och då blir man röd. Men det är ju solen som gör det. Så att det finns ofta problem med forskning och det blir ännu mer svårt att förstå vad som är vad liksom, när man forskar på stora grupper under lång tid. Man kan göra de här studierna när man liksom tittar på stora befolkningsgrupper. De kan ju ge riktning på saker, men det är fortfarande inte riktigt liksom 100%. Så där är ett problem. Men jag kan säga att jag har varit med länge och folk som är kvar länge i den här branschen, som jag säger, 2008 skrev jag min första träningsbok. Jag har en annan som heter Träningsbibeln, som är den enda träningsboken som är översatt. Jag tror den är översatt till 10 språk, bland annat kinesiska. Det är faktiskt den coolaste ever, det omslaget med kinesiska tecken. Älskar den, kan jag säga. Jag har ju tränat, inte bara skrivit träningsböcker, utan innan då så liksom jag är en av 6 svenska män som har boxat med en VM-titel. Så jag har legat ut mycket liksom utomlands, jag tränar för många av de bästa tränarna. Mycket har ändrat sig när det gäller forskning och kost och sådär, men jag har liksom hållit mig ajour och försökt hålla mig update. För mig, inte bara liksom för att skriva böcker, men också personligen vad som är bra för mig och sånt där. Och det har ju ändrat sig rätt mycket hur jag tänker med träning och hur jag tränar. Dels på att det dyker upp lite nya rön när det gäller forskning. Och sen också att jag är 54 år idag. Det krävs lite andra saker för att hålla i form nu. Och det är ofta folk skyller på fel saker. Jag brukar säga så här, ofta när man kommer upp med åren så tränar man inte tillräckligt hårt när man ska träna hårt, och man tränar inte tillräckligt lätt när man ska träna rätt lätt, utan man kör någon sån här mellansak, va? Och då är det ofta att man kan bli övertränad eller att man inte blir tränad alls. Och det tittar jag ofta på när jag är på gym, att folk så här, de tar inte i. Och det är återigen det här med att bygga muskler. Du måste kunna liksom utsätta hypotrofi, det vill säga att du ska få sår i musklerna, och när man sen äter och vilar så kommer man få större muskler då. Och du behöver liksom, och det gör lite ont, eller det gör jävligt ont. Och man måste ta i för att det ska bli någonting. Och man måste hålla muskeln så mycket som möjligt kontraherad. Alltså du måste spänna muskeln så mycket som möjligt. Och ha den under spänning så lång tid som möjligt. Antingen repetition eller statisk träning. Och det ger resultat. Så ofta när man tittar på de här, alltså när de gör jävligt komplicerade och det är liksom nästan mycket de här rumpträningen tjejer håller på med. Alltså, det vill säga, du håller inte muskeln i spänning tillräckligt mycket. Du använder inte tillräckligt mycket tyngd i övningen. Och där ofta tjejer, men jag vill inte se ut som en bodybuilder. Och sådär. Jag ska bara berätta, jag har tjejkompisar som har tävlat i det här, fitness och det. Du kommer inte se ut som en bodybuilder. Nummer ett, du har liksom inte förmågan att pressa det till den gränsen du tar för att bygga den muskulaturen. Och det är inte så att du går på gymmet tre gånger och så helt plötsligt kommer du se ut som en bodybuilder. Och jag kan säga att många av de här tjejerna käkar ju också hormoner. Inte alla, men en del gör det. Och den dagen du tycker att du börjar se för stor ut, så är det så här, träna inte lika hårt då. Ta bort ett pass i veckan och då kommer det där inte vara ett problem längre. Och då återigen, jag ska komma in på det, varför muskler och muskelträning är otroligt viktigt. Men det kommer lite senare. Men om vi nu ska komma in på det här som jag har liksom, det viktiga med det här med att liksom, det jag har lärt mig under min resa med mina kunder och de som lyckas, för det är inte alla mina kunder som lyckas, men du vet, det med eget ansvar, det är inte alla som klarar av det här med maten och sådär när de är själva. Och det finns en del faktorer här, en del grejer som gör att de inte lyckas, och skillnaden på de som lyckas. Och det där har gjort att jag har gått från att vara liksom en rätt militant sådär, du vet, kaloriminus, sluta tjafsa, gråt inte, sluta suga på tummen. I viss mån jag tycker jag lite så fortfarande, men det finns en helt annan liksom faktor här. Jag såg i den här undersökningen här, och det finns en tidning som där man publicerar jävligt mycket forskning som heter Obese Woman. Och där såg jag en undersökning där väldigt många av tjejerna som var överviktiga också hade varit utsatt för övergrepp. Att sexuella övergrepp, de hade fått stryk hemma. Och där kommer vi till själva nyckeln till det här. För att folk som har riktiga problem med det här med kosten, det handlar inte om vad du äter. Man har tittat för mycket på liksom, ämnesomsättning. Man har tittat för mycket på matens innehåll och allt sånt där. Jag tror alla vet. Om man tittar på en hälsosam tallrik och så tittar på en tallrik du blir tjock av. Så här, du vet hyfsat väl. Det är klart att du kan skruva på det rätt mycket om du ska bli vältränad. Men för att inte bli tjock, så vet du vad du ska äta, de flesta. Du vet vad du ska äta och du vet vad du inte ska äta. Varför gör man det då? För att egentligen är den här ekvationen väldigt, väldigt enkel. Plus och minus. Varför funkar inte det? Jo, det handlar om att vi äter ju inte bara av hunger, utan vi äter rätt ofta av helt andra anledningar, av emotionella skäl. Du äter för att du är tråkigt, du äter för att du är ledsen, du äter för att du är stressad. En jätteviktig grej när det gäller det där är sömn. När du är trött så äter du liksom, och det, jag själv är sån. Om jag är trött så kan jag sätta i mig mycket skit. Plus att om jag tittar på mina kunder, så är det väldigt lätt att, så här, att hålla koll på kosten i veckorna. Du har ett schema, du har liksom rutiner, du vet vad du äter, du vet när du äter. Trots att du har mindre tid så äter kunderna bättre i veckorna. Men så kommer helgen Och så släpper man lite och det ska jag unna mig och allt sånt där. Och jag kan säga, jag är också sån. Det är väldigt svårt när man liksom börjar äta socker och bromsar det. Jag har jättesvårt med det. Jag kan säga så här att när jag tävlade och boxade, då bantade jag 8 veckor. Varenda liten sak jag åt under 8 veckor hade ett syfte. Det var vägt. Alltså det fanns... Alltså det, och man låg precis, du vet, du tränade 12 pass i veckan, 2 pass om dagen, 1 vilodag. Så det var en enorm liksom påfrestning för kroppen. Därför var det extremt viktigt om man skulle klara sin viktklass. Jag boxade liksom i väldigt, jag har ju boxat VM-fight i 3 viktklasser. Jag är faktiskt den enda svensk som har gjort det. Men min riktiga viktklass var väldigt. När jag var uppe och mötte Arman var jag uppe 2 viktklasser. Det var ju alldeles för tungt för mig. Men jag var tvungen att försvara min ära. Jag har varit utmanad, då kan man inte tacka nej. Men det var egentligen för tungt. Men min riktiga viktklass är vältevikt, 66,7 kilo. Och för att väga det var en extrem kamp, kan jag säga. 8 veckor, rent helvete. Och det där ofta folk som pratar om det med hunger. Folk som inte har bantat på det sättet, de vet fan inte vad hunger är, kan jag säga. Så att det är viktigt att veta vad hunger är och vad uttråkad är. Men även jag, när jag slutade, liksom när jag bantade 8 veckor. Alltså.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Alltså dagarna efter så var jag typ bulimini. Alltså det var inte nyttigt. Alltså man gick upp och käkade liksom chips till frukost, för man kunde käka chips. Så man fick en enorm skjuts första veckan, såg man ut. Så man fick en sån jävla tryck i muskulaturen. Sådär, så det var inte farligt på det sättet. Men det var ångestätning som inte var psykiskt nytt. Sen var jag extremt vältränad, så jag pallade liksom att göra det där i en vecka, och sen så skärpte jag till mig. Men det var, jag vet känslan av det där tvångsmässiga maniska ätandet. Man äter liksom en hel glassförpackning bara för att man kan liksom, och bara grisa ner sig i det där. Så att jag vet vad det här handlar om. Återigen där med mina kunder och att det här med helgerna, att när man väl släpper på fördämningen, så är det lätt att det trillar. Alltså det är väldigt svårt att bromsa. För mig är det, jag vet att människor klarar det där, men jag gör inte det. Jag äter väldigt, väldigt så här reglerat under veckan, och jag äter pasta 2 gånger om dagen, jag äter gröt i frukosten, men det är väldigt noga kontrollerat. Eller liksom, jag har ju hållit på så länge med det här, så jag vet ju ungefär liksom mängden. Så jag behöver inte mäta och jag behöver inte göra så här. Men det är något jag tycker ni ska göra. När ni börjar er viktresa, väg och kolla storleken. För ni kommer få en jävla chock. För att det är en sak att titta på en tallrik och förstå, det där blir jag tjock av, det där blir jag inte tjock av. Det är en helt annan sak att förstå att så där, här ligger jag på ett kaloriminus och här gör jag inte det. Och där är nummer 1 att förstå kalorimängden mat innehåller, och hur rätt lite mat man klarar sig på, och hur mycket kalorier det är, såna grejer som liksom jordnötssmör och massvis med, och en del sån nyttogrej, granola och sånt där, som det står inget tillsatt socker på många av dem där. Ja, men det är honung i. Honung är ju för fan socker också, va? Så att Så att låt er inte bli lurade av den här livsmedelsindustrin. Någon annan grej med det här med näringsinnehåll. Det behöver inte vara 100%. I Amerika, jag vet inte om det är så i Sverige, men jag skulle gissa att det också är så i Sverige. Det kan skilja, alltså du behöver, det får missa på 20% ungefär kaloriinnehåll. Så det som står på förpackningen, det kan vara 20% högre. Och jag skulle gissa att om du är matproducent, att du lägger det 20% över med flit. De som inte, nu kan jag säga att det är säkert någon som inte gör det. Men jag skulle gissa att rätt många lägger sig de där 20% över. Så att det gäller att veta liksom vad socker väger. Och titta liksom på kaloriinnehållet, även fast det kan diffa 20% liksom. För återigen så är det bättre att ha lite koll än att liksom bara famla i total blindo liksom. Så att börja väg där, kolla vad det är, hur mycket du äter. Det är superviktigt. Men återigen tillbaka till den viktiga liksom, den här delen, att många av de här är överviktiga. Det är inte fel på ämnesomsättningen. Vi vill gärna ha den förklaringen för att det ger folk en ursäkt och säga så här, ja men min ämnesomsättning har gått ner och sådär, jag blir väl, det där är skitsnack. Ämnesomsättningen går ner någon gång på 20, när du är 20 år, sedan är den liksom rätt konstant upp tills du är 65 va. Så att det handlar inte om ämnesomsättningen, utan det handlar om att du rör dig för lite och du äter helt fel mat. Va? Och jag har en förståelse för det, återigen, att man äter av helt andra saker än, det vill säga, hunger. Man äter för det där med sorg. Det är alltså de fysiologiska skälen som vi har pratat så länge om. De är, skulle jag säga, inte lika viktiga som de psykologiska. Vi äter för att döva saker. Vi äter för att vi är lyckliga. Vi äter för att vi är olyckliga. Och det där är ju liksom, det där är något som man har liksom så här verkligen i det moderna samhällets liksom, där är PK-elitens liksom heliga graal. Det där att det är inget jävla ansvar är ditt, va? Det är liksom, det är de onda livsmedelsproducenterna, det är de här dumma ICA-handlarna som gör att du blir tjock. Det är inte ditt fel att du blir nedbrottad av liksom den här liksom 1,5 liters Coca-Cola-flaskan. Och tänk på vad som har hänt med det med storleken på våra förpackningar. Det är inte så att man blir tvingad till att köpa den. Det finns små varianter på det där. Men jag vet läsk när jag var liten. Det drack man på lördagarna. Jag och brorsan fick dela på en sån här 33 centiliters Coca-Cola. Ni vet, en sån här som glasflaska som ser ut som en snygg brud. I alla fall om man har jävligt snuskig fantasi. Vi fick dela på den. En hällde, den andra fick välja. Och det var antagligen det köket jag lärde mig att boxa. För det var jävligt viktigt vad dropparna hamnade. Idag finns det ju för fan, det är 1,5, jag tror fan till, för det finns 2,5 vita jävla cola. Ja, men, och tänk på det här med godispåsar. Jag menar, när jag var liten, godispåsen, det var ju två små, liksom, de var typ stora som en hand, som mina vuxna händer. Två sådana vita papper som var hoplimmade. Det var liksom lördagsgodis. Man fyllde det med 1 krona, kommer jag ihåg. Man gick ner på godisbutiken i Rumby centrum. Där hon som jobbade där, hon hade en sån här vit läkarrock, kommer jag ihåg. Och en pincett hon plockade då godis. Det måste ha varit världens sämsta jobb. Du vet, man stod där, man hade 1 krona. Man tar, okej, jag tar 4 salta, 5 sura, 1 besk. Vad blir det? Ta ur en saltis, ta in, du vet. Och så höll man på så där och valde precis som man skulle få rätt. Liksom. Hon ville ju skjuta sig själv där, kärringen. Men idag är ju för fan de där... Idag är de ju för fan fyrkantiga i botten, de där jävla godispåsarna. Vi får ju fan in ett par kilo godis. Det är lite skillnad på lördagsgodis 1975 och idag. Och fredagsmys! Vad fan är det? Tänk dig det när de här liksom, OLV var det som började med det, var det inte det? Som gick till den här reklambyrån och sa, du, jag skulle vilja att folk äter lördagsgodis på fredag. Hur fixar ni det? Vänta, jag ska bara ta lite kaffe här. Hur fixar ni det? Ah, det är en svår nöt att knäcka. satte de sig ner, gnuggade geniknölarna och så kom de på det. Fredagsmys! Fan, ett tag sjunger för fan ungarna där i livsmedelsbutiken. Och helt plötsligt åt folk lördagsgodis på fredagen. Och tänk på liksom ställen man idag kan köpa dålig mat, det vill säga kalorifylld mat, godis, snacks, läsk och det. Alltså, det finns ju överallt, till och med på tunnelbanan idag. Du behöver inte ens gå från perrongen. Det finns automater du kan liksom stoppa in kort i det. Så pling, så har du en chokladkaka. Va? Och det här blir jävligt svårt för folk som har problem med det här med maten att bromsa. När det konstant finns tillgång. Och återigen, eget ansvar och allt sånt där. Men där har jag liksom svängt lite mer, men att det liksom det är också en viss mån att det är svårare idag än vad det var en gång i tiden. Om man tittar på gamla bilder på badstränder från liksom när jag var ung på 70-talet, det finns inte, om du tittar 100 personer, finns inte en enda person som är tjock på dem där. Det är vårt sätt att leva som har gjort det. Det är datorerna, det är mobiltelefonen. Folk går inte ens ut längre. Va? Men för att förstå det här med ämnesomsättning, med liksom förbränning och allt sånt där, så finns det ett par grejer folk som jag tycker är rätt viktiga det här. För att börja med så har du något som kallas basämnesomsättning. Det vill säga att du har en energiåtgång som är för att hålla lyset på. Det vill säga hjärta, lungor och allt sånt där. Du gör ingenting. Den liksom, omgång, eller energin som krävs. Och den delen är rätt stor. Det vill säga mellan 50-70%. Upp till 70% kan vara basämnesomsättning. Och där är en rätt viktig grej som jag lovade komma tillbaka på. Det här med muskler. För att om du tittar på själv styrketräning, jag kör ju nästan bara styrketräning enbart med kroppen. Jag gör armhävningar och allt sånt där. Där får jag ofta kommentarer av folk som säger så här: "Ja, men vadå, hur får du tyngd i övningarna och sånt där?" För man kan ju, det finns ju en poäng i det där, att för att det är ju, man säger så här, mellan 1-5-6 repetitioner tränar man först och främst styrka. Mellan 6-15 någonstans så tränar man, det vill säga bygger man stora muskler, och över det så bygger man uthållighet. Och där flyter naturligtvis in, du kan göra 100 armhävningar också och bygga styrka och bygga muskler, så att det flyter in i varandra. Men om man ska optimera antalet repetitioner för att optimera då träningen för det man vill, så ligger det där. Och där är det rätt viktigt att bygga muskler. Är det en grej man ska göra för att liksom hålla liksom kroppens ämnesomsättning uppe, det är att ha muskler. För att när du vilar, det finns ingenting som kräver så mycket som muskler. Hjärnan i och för sig. Men den tar 25% av vårt energi. Sådär, jag tar tillbaka det. Men muskler kräver otroligt mycket energi i vilande läge. Så någon som är muskulös, för att hålla kvar musklerna kräver det massvis med energi. Så att om man bara tittar på det här med hur mycket kalorier bränner jag när jag tränar, då vill man ju ofta mycket med träning. Så jag vill bränna så mycket kalorier som möjligt. Men det är ju en rätt liksom enögd liksom vy av liksom det här med förbränningen är. För att du vill ju ha det viktiga under hela dagen, det vill säga hur mycket gör kroppen av med. Och du kan öka din basämnesomsättning genom att ha mer muskler. Det vill säga det kostar mer att ha lyset på. En annan grej som det pratas mer och mer om, som är rätt viktig, det kallas NAT. Det vill säga den här omedvetna, du har ju den här basomsättningen, sen har du träning som förbränner, och sen så har du något som kallas NET, som är den här, de här små sakerna som man gör, man liksom när man sitter still, man låter foten gunga lite, fingrarna när man funderar så rör de sig lite och sånt där. Och tittar du på den här kompisen du har som är rätt rippad, så tänker du, den här som tänker, jävlar, han kan äta eller hon kan äta vad hon vill liksom, och ändå så jävlar vilken ämnesomsättning hon har eller han har. Titta lite på hur de har svårt att sitta still, att de ofta rör på fingrar, att de har att de gör av med mycket energi utan att tänka på det. Och det är det som är de här nita. Alltså det är den här omedvetna rörelsen som allt mer verkar vara jätteviktig för att få hög förbränning. Och det där kan du inte riktigt slå på. Det går att kompensera genom att röra dig mycket medvetet genom träning. Men det är medveten träning. Om du medvetet tar en extra promenad, om du medvetet går i trappan, så är det liksom en medveten handling. Det här är liksom, och en annan grej man ska komma ihåg med träning, det är att när du gör det, så kroppen är extremt bra på att bli mer effektiv. För kroppen vill ju förbruka så lite energi som möjligt, vilket var jättebra när vi bodde på en savann, då energi var svår att få tag på. Jättedålig när du lever i Sverige 2023, va? För att när energi är superlätt att få tag på, och ett problem. Vad som händer, jag såg en intressant studie på de här, alltså det finns något som kallas pursue hunting. Jag vet inte om ni läste den här boken Born to Run som jag läste, den var inspirerande, men något, den drog lite för mycket åt det här, att löpning botade allt. Men det var rätt intressant det här med att stammar, antagligen inte alla, men vissa stammar, det finns fortfarande sådana kvar, en i Mexiko, Tarahumara tror jag att de heter, och det finns stammar i Sydafrika som sysslar med något som heter pursue hunting. Det vill säga att de hittar en antilopjäkel och så tänker de, den där plockar vi, och så börjar de jogga efter den där. Och antilopen, den drar ju så det bara liksom, och de ser inte, men de är extremt bra på att spåra de här. Så att de joggar i timmar tills jag såg, det finns på nätet, om ni googlar på det på YouTube så kan ni se när de gör det här. Och där finns det någon jag såg, någon antilop, de jagade någon bantamstam i Sydafrika som jagade den här. Och till slut, alltså den här antilopen, den hade gett upp. Alltså den bara stod still, den var helt apatisk till slut. De gick fram och stack dem med spjutet, va. Men tittar man på ämnesomsättningen på de här, man tänker att de där som kan springa liksom i 8 timmar utan problem, de måste ha en jäkla förbränning. Nej, utan det är som vi är ute promenerar, utan kroppen blir liksom, den blir van, den anpassar sig efter liksom, efter det här med hur mycket man liksom rör på sig, och är det något man gör varje dag så blir det att den effektiviserar. Och det är därför det här med träning, om man tittar på hur byggare gör, det är ju inte mitt sätt att träna, men de det här är säkert, det här nu, det här är inte mitt ämne, men i stort sett gör de så här. Ni får skriva in och klaga på mig, men de kör ju ett program då i ett visst antal månader, jag skulle säga 3, och sen så efter det så börjar ju kroppen anpassas efter det här. Och då ändrar man lite för att kroppen då inte gör av med mycket energi. Den blir för effektiv, och då får du inte riktigt mycket liksom nedbrytning av muskulaturen. Då kommer du inte kunna bygga mer muskler. Så att effektiviteten blir bättre när du gör en övning tillräckligt mycket. Därför måste man ofta variera träning. Och det är samma sak med löpning, som jag tittar mycket av mina kunder som säger så här, ja, men jag har ju sprungit här och det gick jättebra i början, jag fick bättre kondis, och jag gick ner i vikt och allt sånt där, men nu händer ingenting, jag sprungit samma liksom, så här, och då är man så här, aha, hur springer du då? Ja, du joggar i samma tempo, samma runda, det har de gjort i liksom 10 år, och då slutar utvecklingen. Det är klart att ibland är det tillräckligt och man behöver inte hela tiden utvecklas och allt sånt där. Löpning för mig sådär, jag sysslar med kondition på ett annat sätt. Löpning för mig är inte vikthållning, det är inte liksom konditionsträning, det sköter jag på annat sätt. Den löpning är för mig totalt meditation. Jag älskar att springa på morgonen. Det är den bästa starten på dagen. Du tar in dina dåliga känslor, du stampar ner dem i asfalten, och det finns, alltså det finns, vad som än har hänt dig, så finns det ingenting som inte är lite bättre efter att ha dragit av ett riktigt jävla löppass. Det kan jag säga under min kris där, när jag blev av med alla mina företag och fick sparken från alla jobb och allt sånt där. Det var en rätt jobbig period. Men grejen är så här, istället för att ligga hemma och suga på tummen och tycka synd om sig själv, för det var inte synd om mig, det var självförvålat. Så sprang jag otroligt mycket. Jag vet folk på Instagram, du håller på att försvinna och du håller på att bli jättesmal och herregud, stackars dig. Så här. Jag springer inte för att se bra ut, jag springer för att inte bli galen. Och det kan jag säga, det blev jag inte. Och jag höll med, kunde sova på nätterna trots rätt ångestfyllda dagar där. Med pressen som stod på min tomt och allt sånt där. Så att löpning springer från andra sätt. Och ska man hålla vikt, så är liksom muskler jätteviktigt. Så att till tjejer, speciellt mina kunder, så om man får banka in det i huvudet, så här, vi ska göra tunga armhävningar, vi ska lyfta tunga vikter. Sen kan man inte börja med det, för skaderisken är stor och allt sånt där. Så det där med mina folk, tror att jag bara liksom mörsar kunderna. Men det gör jag inte, utan för mig är det viktigt att kunder håller länge. Det är liksom livslång träning som ska vara det viktiga. Därför börjar jag väldigt, väldigt lugnt. Börjar vänja kroppen. Senfästen och sånt är jätteviktigt. Att, för det tar längre tid om man tittar på det här när du tränar. För senor och sånt måste också hålla. Om du tittar på blodgenomströmning, till exempel genom muskulaturen när du tränar, så är det dubbelt så stor som den är genom senor och sånt. Så att det går dubbelt så fort att bli stark i muskler och sånt som det blir när det gäller senor. Det är sånt där som jag brukar säga till folk, så här, jag ska springa maran här i sommar liksom, och så börjar de liksom löpträna i februari, så här. Ja, du kommer säkert bygga kondis, du kommer säkert orka maran så där. Men det är för kort tid. Så här, du behöver så här, inte alls, eller jag tycker att maraton är lite långt, men det är min åsikt. Den är på gränsen. Mil tycker jag är bättre. Men för slitage och allt sånt där. Men så här, om du inte är förberett, du ska fan inte liksom för knän, ryggar och sånt där. Det finns mycket så här ryggskador och allt sånt där som inte riktigt folk vet var de kommer ifrån. Det för att man liksom sätter igång och tränar, inte riktigt är förberedd, senor är inte förberedda, man stretchar inte rätt, man sysslar inte med rörlighetsträning, utan man bygger liksom, och jag kunde det också, så man tittar på dem, man har liksom kört och man tittar på kroppen, man ser så här, du har tränat bodybuilding för att få stora biceps, du har precis byggt om din kropp till att få ont. Nu vill jag bara säga, det finns folk som sysslar med, som kan där, jättebra coacher sådär, som ska, och det ska jag säga så här, gå och ta hjälp av en PT om du nu vill bygga bara muskler. Ta hjälp av en bra PT. Ta några lektioner bara så de får förklara balansen, muskulaturen, baksida av axlar och sånt där som folk fuskar med. Axeln är liksom kroppens rörligaste led, också en led där vi ofta får problem, och där kan man ibland träna sig till problem, att man bygger, alltså man blir för stark på framsidan, för svag på baksidan. Så ta hjälp av en, och återigen, inget illa om att träna för att få stora muskler, inte min träning, jag tycker man kan göra roligare saker med träningen och allt sånt där, och bättre saker, men vill ni träna för att bygga massa muskler och tror att ni får ligga mycket, mycket mer för ni har massa muskler. Det får man faktiskt. Men ta hjälp av en bra PT då som kan det där liksom, ska jag säga. Men jag, för mina kunder och för mig personligen, så är träning och sånt där, det är en livslångt liksom, det är en livslång commitment. Ett åtagande som förhoppningsvis börjar idag för den som inte har börjat, och för, eller rättare sagt kanske börjar idag om ni blir inspirerade av det här, eller förhoppningsvis började för många, många år sedan för er, och ni lyssnar, för problemet med såna här poddar, det är att det är bara folk som redan är frälsta som lyssnar på sånt där. Jag vet att det är en del andra som gör det, och jag vet att många har gått ner i vikt när de har lyssnat, läst mina inlägg och sånt där. Men rätt mycket är det folk som är redan frälsta som lyssnar på sånt där. Utan de här som har problem med det här, de söker sig ofta till där de blir bekräftade i det här, att det är någon annars fel att man är tjock, och där man slipper ta eget ansvar, och du vet det är fat shaming att säga att det är liksom kalori minus och allt sånt där, utan det man har på något konstigt sätt. Och det är så här, även om du har ämnesomsättning, vilket är väldigt, väldigt ovanligt, även om din ämnesomsättning är något fel på den, så gäller samma princip fortfarande. Plus och minus, det är liksom, man kommer inte ifrån den, utan vill man gå ner i vikt så är det plus och minus, och det blir naturligtvis mycket, mycket krångligare när det gäller om man har ämnesomsättning som är lite fucked up. Men ska man träna för longevity, eller liksom att leva ett bra, ett långt liv, att hålla sig liksom frisk, så ska man ju titta på folk som lever länge och är friska. Och tittar du på det här, man forskar ju på det här, det heter blå zoner det här. Jag har pratat om de här förut, men man kan inte nog poängtera vad som är viktigt med det här. Och tittar man på de här blå zonerna, så är det liksom, man äter måttligt, det finns liksom ingen speciell diet liksom. Och det finns liksom, alltså man säger, ät de här bären, ät den här yoghurten, för att då blir man liksom 100 år och så här. Alltså det finns ingenting du kan säga i de här liksom kostgrejerna som är liksom, utan man äter rätt olika, men det finns lite olika saker som jag snart ska komma in på. Men en otroligt viktig del är att ni måste träna på styrka. Det finns en 250% större risk för att dö om du är svag, motsatt om du är stark. Du kan, alltså vilken jävla duet du än håller på med, vegandieten, om du håller på med någon jävla fasta, LCHF och allt sånt där. Alltså kom inte och snacka med mig om du inte har den styrkan. För det finns forskning på det här med greppstyrka. Du vet, jag brukar säga så här, du måste, alltså det finns forskning på det här. Kan du hänga som 40-åring, som kvinna, 1,5 minut, man 2 minuter. Det är vad man ska kunna hänga för att liksom ha optimal styrka. Jägarvila, alltså mot en vägg, 2 minuter. Du ska kunna lyfta din kroppsvikt 10 gånger. Bara den grejen är att du kan lyfta din kroppsvikt 10 gånger, är det 200% mindre risk. Alltså du förstår, det är alltså 250%, det är flera gånger mindre risk att dö om du håller formen. Och styrka, det är inte muskler, utan det är styrka som är det viktiga. Återigen, det gäller att hitta prioriteringarna, de här blå zonerna. Jag brukar se livet för att få liksom att visualisera. Jag brukar varje morgon gå upp och visualisera 6 bollar man måste hålla i luften för att livet ska funka. Och så tänker jag så här, de här är de jag måste lägga min energi och min tid ifrån. För att det är så här, planerar du inte för något, då kommer det aldrig hända. Du vet, att planera, det är att liksom synliggöra dina drömmar. Så är det. Hamnar inte i ditt schema, så kommer det aldrig hända. Så varje morgon går jag upp och visualiserar 6 bollar. Livets jongleri. 6 bollar jag måste hålla i luften för livet ska funka. 3 av bollarna är av gummi. 3 av bollarna är av kristall. Skillnaden på en gummiboll och en kristallboll är naturligtvis, tappar du kristallbollen går den sönder. Gummibollen studsar. Så alltid fokus på de 3 kristallbollarna. Men gummibollarna måste också få ta sin tid. Nummer 1 av gummibollarna är ditt jobb, ditt yrke, din karriär. Vi tillbringar mer tid på jobbet än någon annanstans. Det är otroligt viktigt att man hamnar på ett ställe där man trivs. Där man utvecklas. Och det behöver inte vara världens liksom så här, jag menar, jag jobbade på dagis när jag var tonåring, när jag varit utsparkad i skolan. Det var en av de roligaste jobb jag gjort, leka med barn. Det var fantastiskt. Jag skulle tänka göra det igen. Jävligt roligt att leka med barn, kan jag säga. Och otroligt stimulerande att få vara med i barns liksom utveckling och sånt. Så det handlar inte alltid om att ha det här hyperkreativa jobbet, men du måste trivas. Du måste liksom, och du, är man kvar på en plats där man inte trivs, det förändring är alltid jobbigt, att byta arbetsmiljö, att byta vänner, allt sånt där, det är jobbigt, men ingenting är så jobbigt som att vara kvar på en plats man inte har hemma. Så jobbet är jätteviktigt, för ni tillbringar mycket tid där. Nummer två är dina pengar. Människor som säger att pengar inte är viktigt är människor som aldrig har varit utan pengar någon gång. Pengar är otroligt viktigt, och det är det som betalar maten på bordet. Utan mat på bordet så svälter man. Punkt. Nummer tre är dina materiella saker. Huset, bilen, platt-tvn. Och det där säger jag, det materiella saker betyder ingenting för mig. Tjena. Vad kostar bostadsrätten? Du har väl platt-tv? Du har väl en snygg dator? Du lägger mycket saker på det, och det finns ingen, alltså gör jag också, det finns inget dömande i det där, utan det är en viktig del i livet. Och det är vad man omger sig med, det är viktigt. Jag brukar tänka på mitt andra hemland, Italien. 75% av alla kulturskatter finns i Italien. När man öppnar dörren i Italien, kliver ut på gatan, är det en kulturell upplevelse. Bara min lilla stad utanför Neapel som heter Maddaloni. Den har 33 kyrkor, 3 medeltida försvarstorn, 1 romersk tempel, 1 etruskisk mur. Alltså det är en fantastisk vacker stad. Och det påverkar din själen, kan jag säga. Så det är viktigt med saker man omger sig med. Men man får aldrig förlora fokus på de tre kristallbollarna. Den första kristallbollen är dina nära relationer. Din familj, dina barn, dina nära vänner. Jonglerar de där gummibollarna för mycket, jobba, jobba, köpa, köpa, så kommer en dag sitta i den där stora lägenheten i en dyr designersoffa, titta på en gigantisk platt-tv, men du kommer vara själv i den där tv-soffan. Och Sverige är ett rätt ensamt land. Sverige har mest ensamhushåll på jorden. Stockholm, den stad på jorden som har ensamhushåll. Jag själv flyttade hemifrån tidigt, precis som alla andra svenskar. Åkte ner och skröt för mina kusiner i Italien. När ska ni köpa lägenhet? Och du vet sådär. De bara, varför då? Varför ska jag köpa ny lägenhet? Ja, men du vet, så att du kan äta själv och titta på tv själv och prata med ingen. Det är rätt konstigt för ett flockdjur att vilja vara själv. Var fjärde människa som dör på sjukhus i Sverige dör själv. Det är en otroligt tragisk siffra som inte är värdigt ett land som Sverige. Det är inte värdigt något land. Så ring farmor. Det finns otroligt mycket forskning på det här. Vi pratar om de här blå zonerna. En av de absolut viktigaste grejerna, inte att äta några jävla gojobär eller vad fan folk äter för att bli gamla liksom, eller dricka någon speciell yoghurt, det starka sociala nätverk. Man umgås i familjen, man umgås med vänner, man håller ihop. Och det känner jag så tydligt när jag är nere i Italien, att man är en del av en stor enhet med folk som genuint bryr sig. Och där tror jag Sverige har gjort ett jätteproblem, där man har liksom låtit sossarna montera ner kyrkan, familjen. Man har alltså konsekvent motverkat, jobbat mot det här för att man ska se, liksom sitta i statens knä, och staten fixar allt. Och det är bra för folk som inte har familj. Det är bra för att hjälpa till med äldreomsorg och sånt för gamla människor. Absolut, men en viktig grej här, det är att staten har inget hjärta. Staten kramar inte dig när du gråter. Så ring farmor för fan. Det kommer göra dig lycklig. Det kommer göra hjärtat varmt. På riktigt. Nummer två av kristallbollarna är din hälsa. Kroppen. Kroppen är fordonet vi tar oss fram i livet. Och det är den här klassiska grejen. Din hälsa tänker du aldrig på tills du har blivit av med den. När du har blivit av med din hälsa, då är det enda du tänker på. Så sköt kroppen. Ät rätt. Sköt din kost. Det kommer betala sig ett bättre liv, bättre kvalitet på livet. Så se till att sköta de här grejerna med sömn, mat, de här viktiga basala frågorna. Den tredje och den sista kristallbollen är din själ. Det där brukar folk säga, va? Sverige är ett av världens mest sekulära länder. Eller vi i alla fall det landet på jorden som ägnar oss, ett av de länder på jorden som ägnar oss minst med religion i organiserad form. Och det där tror jag är ett problem. För att vi försöker intellektuellt lösa emotionella problem. Det går inte att bota folk allting med piller. Olycka handlar ofta om emotionella saker. Och har man ingen förmåga att kommunicera med sin själ, med det inre, så blir det jävligt tomt. För filar man för mycket på ytan, så blir det jävligt tomt i bröstet. Jag säger inte att alla ska börja gå i kyrkan igen. Jag säger inte alla att jag tror Gud finns. Men jag säger inte att alla måste tro det. Men jag tror att du måste hitta ett sätt. För alla religioner handlar egentligen om en sak. Det handlar om en förmåga att kommunicera med ditt eget hjärta. Livet blir jävligt tomt om det inte finns något själsligt. Återigen, emotionella problem går inte att lösa intellektuellt. Utan det måste man lösa emotionellt. Och det är exakt det religionen har gjort. Och det finns en enorm styrka. Vi kanske aldrig får tillbaka det. Men jag kan säga, om man är nere till exempel i Italien under långfredagen. Den enorma kollektiva energin, speciellt i Syditalien, där liksom där 80-90% är troende.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Den enorma styrkan när en liten stad som vår utanför Neapel med 40 000, det är inte så liten i och för sig, men med 40 000 invånare. När en hel stad är engagerad i samma andliga handling. Det finns enorm styrka i den här gemensamma saken. Och det där tror jag är, det finns en del forskare som hävdar att just religionen har gjort att vi har kunnat organisera oss i stora grupper. Det är en av de absolut viktigaste sakerna för att liksom sluta folk samman. Och i då religionens alltså minskad betydelse i västvärlden, så är det också svårare att hålla ihop den här. Folk hittar nya religioner. En del har nästan politik som religion. Feminism. Alltså många av de här i miljörörelsen. De har ju liksom, de ägnar sig åt det här som en riktig, alltså som en riktig religion. Man får liksom inte ifrågasätta klimatrörelsen, för när man klimatförnekare, känner ni igen det här? Du vet, det är ju religion, va? Det är, jag menar, klimatrörelsen har sin egen messias, va? Greta. Så man liksom, pratar man skit om Greta, så är man liksom hur är man ond, va? Hur, du vet. Och man är så här, ja, men hon är bara ett barn. Nej, det är hon inte. Vad är hon? 19 bass nu. Hon är vuxen. Hon går och kritiserar så mycket som helst som alla andra. Så att jag säger inte att ni behöver tro på Gud. Jag säger bara att ni måste lära er att kommunicera med hjärtat. Jag är själv katolik. Jag tycker det är en väldigt, väldigt bra sätt. Ett uråldrigt, 2000-årigt europeiskt sätt att komma i kontakt med sitt innersta. Och alla de här helgonen, alla bönerna, allt det här är att visualisera känslor. Det är för att synliggöra dina känslor. Jag har ju den heliga Mikael tatuerad på min rygg. Som ibland hjälper den inte. Ibland så glömmer jag honom och då går det åt helvete. Men Mikael, det är ju symbolen för striden mellan gott och ont. Mikael är en av de sju ärkeänglarna. Det är också Lucifer. Han är ju en ängel från början. Och han vägrar ju lyda Gud. Han säger jag är också gudomlig. Och så blir det en strid mellan de goda och de onda änglarna. De goda leds av Mikael. Mikael är på italienska. Det är också min stads skyddshelgon i Italien. Och de onda leds av Lucifer. Lucifer betyder ju ljusbärare. Bara så att ni är medvetna om var han kommer ifrån. Och Mikael vinner, han kedjar Lucifer, kastar honom ur himmelriket. Och det är också den symbolen som jag inte alltid lyckas med. Men ofta när man gör dumma saker, det är att man, så här, att man visualiserar liksom den här. Liksom, man sätter bilder på dina känslor. Det vill säga att de onda känslorna är Lucifer, de goda är Mikael. Det finns en otroligt rolig napolitansk storytelling som jag bara ska dra. Det här är så bra. När den här striden, man berättar den precis som i Bibeln, att striden med de goda och onda änglarna, Mikael vinner, han kastar Lucifer i himmelriket, napolitansk storytelling, här börjar själva storytelling. När Lucifer faller ur paradiset så lyckas han slita loss en del av paradiset. Men i fallet så tappar han den här delen av paradiset. Och den hamnar på Vesuvius sluttningar. Det vill säga där Neapel ligger. Och när Kristus ser det här så börjar han gråta. Och där tårarna faller så växer vinranker upp. Och de här vinrankerna heter Lacrimi di Cristo. Kristi tårar. Så det finns ett vin i Neapel som heter Kristi tårar. Jag tycker vi avslutar med det. Kristi tårar. Ha en underbar dag. In och handla på robertus.shop. Jag har en träningsapp. 15medpaolo.se. Där ni har 15 minuters pass. Som ni gärna får köra med. Eller så kan ni köra hemma. Men 9 spänn kostar Sveriges mest sålda träningsbok. 15 med Paolo på robertus.shop. Tack.